Podplay.
Så det inte blir för högt, ibland brukar jag
brumma igång.
Du står för den här björntonen. Mm.
Björntonen, ja.
De brukar säga brunbjörnen och sparven.
Sparven i kombination.
Ljudteknikern var som säger. Charlie, man drar upp så Mattias får man dra ner. Vilken handledsskada står med den här lådan på magen på oss. Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Va, vad kan det vara energi? Har du vaknat nu?
Så? Nej, men det är ju därför att det har inträffat en stor händelse. Det har blivit vår.
Och just det, och du har haft corona.
Nej, jag har inte haft corona.
Det har du visst det.
Har jag?
Min fru ställde in middagen här om veckan.
Ja, Andrea har corona.
Ja, då tänkte jag så här, först ringer du och säger att du är sjuk.
Ja.
Och så går det 3 dagar och så lägger Andrea ut.
Ja, där. Jag tog någon sån här snabbtest. Det verkar inte vara det. Men nu är det i alla fall allergi.
Okay.
Nu är det ju pollenexplosion.
Men du hade ju en ny blå medicin pratade om för ett år sedan som var så jävla bra.
Ja, precis. Men det har, nu har 2 dagar har jag tagit den. Och den verkar inte ha huggit i helt och hållet än. Så det här du hör nu är en typ av allergi.
Är det jobbigt?
Ja, det är det.
Ja, nej, men jag undrar på riktigt. Nej, jag är ju så förskonad. Det är så jävla lätt att sitta och göra sig lustig.
Det är om du tänker att du är så här drängförkyld. Men du är inte febrig, så du har inte feber, du har inte värk i kroppen. Det är bara att det nyser och det rinner och du är så där långsam i huvudet som man är. Mm. När man är liksom förkyld, att liksom, tänker i typ halvt tempo. Liksom.
Men det kanske blir bra, för du är inte känd för att prata långsamt.
Nej.
Och du är inte känd för att
tänka långsamt.
Tänka
lite för fort ibland.
Så då kanske det blir bra idag.
Vi får se.
Det kanske blir ett sånt där skönt, behagligt tempo. När
vi får se. Ja, men jag älskar, det är kul med våren annars, förutom att det låter så här.
Mm.
Det blir fint väder ute. Jag får plocka fram mina fina vårskor som du gav mig beröm för när jag kom här.
Ja, de är jättefina faktiskt.
Ja, väldigt förtjust i dem.
För det skor inte alltid har inte varit din starka sida genom åren, måste jag säga.
Nej, men grejen är att jag går så pass mycket utåt med fötterna. Så typiskt med det. Jag har en förklaring på precis allting. Jag är så trött på mig själv. Nåväl. Jag går så mycket utåt med fötterna så att det spelar ingen roll hur bra skor jag köper. Jag sliter ut dem hur fort som helst. Alltså, det finns ingenting som har hetat mig så här, köp riktigt schyssta dojer nu så håller de i 10 år. För att jag får klacka om dem. Alltså, så, och då i vissa perioder i mitt liv har jag varit så här, fuck it, jag tar några sådana där 299 som ser lite ut som en kostymdoja i alla fall. Så går vi vidare, för det kommer ändå aldrig se bra ut liksom.
Okay.
Men nu har jag gör en uppriktning.
Men om du ändå så här, varför du undrar jag så här, ja, det är klart att du har förklaring till allting, men varför skulle det betyda att man sliter mer skor för att man går lite utåt med fötterna?
Ja, men du får titta när vi ska på AVN idag, hur jag går.
Jo, jag vet lite hur du går, du ser ut som
jag ser ut som jag har skitit på mig.
Ja, men gnuggar du liksom?
Tydligen.
Alltså det är ett gnuggmoment när du sätter ner foten.
Tydligen, det pågår något där.
Jag går ju också förskräckligt illa alltså.
Mm-hmm.
Det syns direkt när jag kommer gående.
Klart det syns när du kommer gående.
Jag syns när jag kommer gående. men jag har en jävla risig stil om man säger.
Ja, men det kan jag ju faktiskt, en av de sakerna som gör att det, när vi säger, är det att se sig själv på tv? Så här, jag har inga problem med hur jag ser ut och sitter och pratar, men när jag ser mig själv gå i tv, då känner jag så här, fan, är det Kalles klätterträd eller vad är det här?
Nej, men ändå igång, jag måste få dra en story till om inte vi har på tal om gång, jag kan inte låta bli, och den här kanske jag sagt förut, och då får väl folk stå ut då, för det här är bland det roligaste momentet, det mest tragikomiska momentet i min vuxna liv, och det var,
och jag är med, va?
Så här var det, att vi skulle göra en inspelning, vi skulle göra en trailer till när vi kom tillbaks till Lyxfällan. Vi gjorde det först några säsonger och sen så hoppade vi av och sen kom vi tillbaks igen, och då slog kanalen på stort och skulle göra en riktig värsting video som det skulle påminna om Reservoir Dogs filmen.
Och vi bara kände, vad var de här pengarna när vi skulle spela in programmet?
Ja, och det var precis, för att det var så påkostat. Det var ett helt crew där, det var husvagnar.
Regnmaskiner,
och vi kommer aldrig att känna oss som mer filmstjärnor än vad vi fick känna den natten. Och det var natten till midsommarafton.
Mm.
För att man ville, eller så här, det var den tiden skulle göras. Men problemet var att det var ju så satans ljust. Och vi skulle ha ett mörker och det skulle vara regn.
Mm.
Det blir ju aldrig mörkt dagen innan midsommar. Typ vid 12 blir det där.
Mm.
Men man väntar ju då och väntar och väntar. Vi kan inte köra igång. Och sen hade de tagit dit regnmaskiner. Stora som sprutar vatten. Och sen skulle vi gå i det där ösregnet i fin kostym och skor.
Mm. Alltså, så. Reservoir Dogs svart kostym.
Ja, vi skulle komma ut gående och se lite coola ut. ut liksom. Mm. Och det var ju inte så lätt att få sig att se cool ut för det första, men sen till slut innan det sen skulle börja ljusna, för det var så här, vi har bara några timmar på oss för snart blir det ljust. Mm. Och vi hade bråttom. Och sen gick vi, så hade vi i alla fall hittat en cool stil. Du skulle titta upp i himlen och jag skulle gå och se hur arg ut. Och, så här. Och sen sätter vi det äntligen. Och de säger, vi ska bara ta en sista titt. Och då var klockan 2:30 på natten. Mm. Ganska blöt, ganska trött. Mm. Och så plötsligt så säger regissören, nej, vi måste göra om. Fan heller, vi tänker inte göra om. Ja men titta här då. Charlie går ju passgång. Och se, hur man kan börja gå passgång då? Jag vet inte, för er som
passgång
inte vet det, så
betyder
så kan
att
ni
man
prova.
Går fram armen åt samma
man går med
håll,
vänster arm och vänster fot samtidigt. Så man går som en sån här vick. Och det såg så jävla
sjukt. Jag hade
sjukt
dyngsura kläder. Jag var trött mitt i natten. Jag skulle gå och se och titta åt ett annat håll. Och så går ju inte min grej från början som ni hör. Så någonting gjort fel där. Att helt plötsligt svart och så här, dö.
Ja. Och just att kanske därför skorna slits, att du går över och går passgång rätt på det.
Passgång.
Fan vad tokigt det såg ut.
Och passgång är ju så här gammal gubbuttryck för att någon inte är så smart eller man säger så här, så passgångar, man kan inte göra två saker samtidigt.
Hästar kan ju göra så i dressyr, då kan de ju tala om för hästen att de måste gå passgång, och det är svårt även för dem fast de är tränade. Så att det var nåja, nu går vi till sak.
Nåväl, det är vår i alla fall och du har cyklat hit och hela grejen och sådär.
Nu
ska vi.
Idag har vi en cool gäst.
Ja, men det är roligt, för han har ju varit väldigt nära podden.
Väldigt nära, och vi är väldigt, aldrig, vi har mycket honom att tacka, faktiskt. Kan man säga så? Vi har någon mycket att tacka, kanske inte. Vi är väldigt tacksamma, ska vi säga, för den hjälp vi har fått. Och det har ju varit ett bra ömsesidigt utbyte.
Ja, här känns det ju som att här är ju båda vinnare.
Ja, jag menar det, men det är kul när det är så. Så det ska vi utveckla vidare. Men jag är lite osäker på, efter, jag vet inte hur det uttalas, men vi börjar med, det är Wilhelm tror jag, så det är Wilhelm, Wille Hensén.
Jag tror det var Hansen, har du tänkt
Hansen? Hansen,
Hansen.
Vad sa jag, Hansen så?
Nej,
Hansen är det.
Det är det viktiga.
Precis, och för mig är du bara Wille liksom.
Ja, men det blir jag med de flesta.
Wille Hansen tänkte jag, det låter som en sån här upptäcktsresare. Men det,
ja, men jag ser mig som en upptäcktsresare.
Ja, men då tyckte jag Hansen var bättre än Hansen. Okay.
Men för att förklara då bara, så vi ska dra en bakgrund, ska du få berätta mer om dig som bakgrund såklart. Det är därför du är här, för att du är en ung, framgångsrik företagare. Eller så jävla unga är du inte. Men,
ja,
men
inte så jävla framgångsrika. Nej, och företagare är på håret också.
Nej då, nu slutar nu. Nu ska vi hylla vår hjälp, Charlie.
Ja, förlåt.
Ja.
Det slår att ta dinet.
Det är någon som är värd, så är det faktiskt Wille. Ja, ja. Nej, men så här, du hörde av till oss därför att du har och driver en PR-byrå.
Yes.
Och det jag reagerade på efter en stund som jag tyckte var så coolt, det var just det faktum att du inte sitter i Stockholm som alla andra PR-byråer gör, upplever jag. Alltså, och plötsligt så ser man att när man tittar så här, vad är det här för snubbe som kom upp med liksom förslag? Så var du från Örebro. Och även Örebro är Sveriges 56:e största stad, så det är liksom ingen, det är inte en liten.
Och du är inte ens från Örebro, va? Du är från
Småland.
Ja. Ja. Men det var skithäftigt. Och du får berätta vad en PR-byrå gör. Men det som i vårt fall handlar det om att du supportar ju och lyfter fram profiler som till exempel ska släppa en bok eller på så sätt. Och då har ju du hört av dig för att de kan vara med i våran podd. Vi får en fantastiskt spännande gäst. Gästen får nå ut till en massa lyssnare. Alla är glada och nöjda.
Yes.
Och du får en peng om du lyckas placera dem på något bra.
Ja, det där ska vi lista ut, hur mycket betalt han får. Fan, för varje gäst som kommer hit.
Jag får oftast betalt oavsett. Men,
ja, du får det.
Men jag ska ju få in folk i media. Mm. Det är ju, annars får jag inte nästa jobb.
Kan du ge några exempel på gäster som du tänker som att du har satt i den här soffan? Kommer du ihåg några? Så här
ja, det är ett gäng skulle jag säga vid det här laget. Men ja, en vän till mig, Tjoffe Sjögren. Som jag tycker är ett av era bättre avsnitt faktiskt. Och då har ni ändå många bra för att hylla tillbaka. Cool.
Ja, tack.
Men hjärtligt tycker jag det. Adrian Andersson har varit här, va?
Oh, nu sätter du oss på potten.
Nej, Meitner.
Namn.
Nej.
Skolappen. Nej, då måste Adrian komma hit.
Ja, jo. Skolan.
Ja, men skulle säga det vid samma.
Jag gillar det.
Han har varit här och sen har du Peder Lam.
Ja, men vi har haft en herrens massa. Vi har säkert haft 20-25 stycken i alla fall på ett par år. Det skulle jag tro.
Men vi måste ta detta helt från början nu så vi förstår. Vad är PR? Om man ska liksom, om det kommer människor från rymden och sen så ska du peka ut PR jämfört med allting annat i universum. Så här, hur ser den, vad är det i lådan PR? Liksom?
Ja, men kort skulle jag förklara det som att PR är väldigt brett till att börja med. Och väldigt många lägger in reklam i det och tänker väldigt mycket, liksom gör det till något väldigt stort. Från mitt håll sett och det vi jobbar med, skulle man kunna säga, och som är vår spets egentligen, att få ut folk i kanaler som inte är köpta, alltså inte reklamkanaler.
Så när någon som har ett kommersiellt värde av att synas får hjälp av dig att synas i ett ställe där man inte bara kan köpa sig in, utan man måste ha något intressant att komma med, då är det det som är PR, när det skrivs en artikel i tidningen liksom.
Ja, men precis, det kan vara en artikel i en tidning, kan vara att man är med i en tv-soffa, att man är i en podd. Ja, liknande saker.
Och men när ICA köper reklam för att berätta att det är halvpriset på köttfärs, då är det reklam.
Inte PR. Yes.
Och ingen annonsering.
Ingen annonsering alls. Och det är vanligt liksom. Missförstånd annars.
Mm.
Och vår udd i det, skulle jag säga, det är att vi är bra på att få ut folk i media helt enkelt. Skapa intresse.
Och jag
hoppar in här då. Fan, det går lite långsamt för dig idag.
Det är för att du inte har cyklat.
Tror jag är full med skit, jag säger som det.
Full med snor. Ja, du är full med skit. Ja, nej, men alltså man kan ju vara PR och, alltså det finns ju rätt mycket reklambyråer som ju också kan jobba med PR, får man säga. Så många gånger så tror jag att man, gemene man tänker nog så, att det här är en reklam- och PR-byrå.
Absolut.
Men i ert fall så är ni en PR-byrå.
Ja, men precis. Och många PR-byråer, inte många kanske ska sägas, men det finns ju PR-byråer som också jackar i åt andra hållet för att vidga sin affär och jackar i reklam eller diverse annat. Liksom.
Just
så är det.
Men vad är liksom specifikt, om det inte är reklam och PR, men vad är det liksom man ska kunna för att vara bra på PR- jämfört med reklam, eller har du gått i samma skola med reklambyråmänniskorna, eller är det här liksom ett helt annat?
Jag har inte gått
annan...
någon skola alls. Jag har ju en massa bananskal liksom.
Men jag
tror så här att det första är att du måste vara väldigt nyfiken till att börja med. Det tror jag du kommer ha en jättenytta av, eller det kommer du ha en jättenytta av. Du måste vilja hänga med vad som händer hela tiden. Du måste förstå medielogik och medias villkor. Medias roll i en demokrati tror jag är väldigt bra att förstå. Jag skulle säga att om jag viktar så ska vi ju liksom i grunden vara lika mycket på journalistens sida som om det är för oftast är det en journalist i andra änden, som på kundens sida. Och sen om det blir ytterst så är det alltid kunden såklart. Men liksom ingångsvärdet är någonstans att de här två ska mötas och då är det liksom halvvägs.
Mm.
Och då handlar det ju någonstans, det blir ju väldigt stora ord, men jag tror ändå att förstå journalistikens roll i en demokrati liksom. För att man ska förstå journalistik fullt ut. Och det gör ju förmodligen inte jag fullt ut, men alltså så långt det går.
Jo, men det jag upplever med dig som skillnad mot många andra PR-byråer och även reklambyråer, även om du inte ska jämföra med dem, därför att du är PR. Men som sagt, ibland har de samma roller. Men det är just det att jag tycker också att du har en extremt seriös kundstock, kan man säga så. Det är inte bara kändisar, tvärtom.
Så nej, men
det
precis.
Det är väldigt, väldigt framgångsrika, duktiga personer, väldigt mycket intressanta vinklar på det, alltså på böckerna som man gjorde. Visst, du har ju ett antal igenkända människor också, men jag tror också att ditt jobb blir ju jävligt viktigt för en sån person som verkligen har någonting att säga, som också behöver nå ut för att man ska hitta det.
Ja, nej, men det tror jag stämmer. Vi har väl två ben, skulle man kunna säga lite förenklat, där det ena drar mer åt liksom där ni pratar om böcker, film, sådana saker, det andra är mer entreprenörsdrivna bolag.
Mm.
Då försöker vi hålla det till entreprenörsfokus så långt det går ändå, för det första så är det väl någonstans, alltså, vi är inte jättemånga personer hos oss, vi är 6 pers liksom. Men någonstans har allt kommit från mig från första början när jag startade liksom. Och för mig, jag funkar mycket bättre med den sortens personer, och det är klart att initialt så kommer det någonstans därifrån liksom, att man har lite samma ingångsvärden så. Men sen blir det också mycket roligare, det är inte alltid lika ängsligt, och kan man hålla det bra och seriöst.
Vadå ängsligt? Men också, hur menar du då?
Ja, men PR kan lätt bli väldigt ängsligt. Första frågan är snarare vad kan hända om vi gör detta, och ingångsvärdet i vad kan hända är kanske snarare då, ja, men vad kan det komma för negativt ur att göra detta istället för vad kan vi få ut för positivt av det? Och sen kanske eventuellt titta på det här. Mm.
Hur tänker du där? Vad skulle kunna vara? När kan ängsligheten vara sann? Alltså, när skulle vi kunna krocka?
Det är klart att det finns många tillfällen där det är så. Vi har ju med det i tänket också. Undvika vissa saker. Är det ett bolag som är börsnoterat till exempel som vi jobbar med, då finns det vissa värden som vi får ta hänsyn till. Du får inte kommunicera vad som helst, när som helst, vem som helst internt hos oss får inte höra det om man inte är med på insiderlistor och diverse liksom. Mm. Och det får vi, det är ju regler och lagar vi får förhålla oss till. Men sen kan det ju också vara att säger du detta nu så, så kanske, men vi pratade ju innan Charlie, när, innan du kom Mattias, och du sa någonting i stil med att ja, men, sen jag började vara i tv tänker jag alltid att Expressen eller någon kan läsa det.
Och det, alla mejl jag skriver, alla telefonsamtal ja. Utgår ifrån att de någon gång kan publiceras ja, men att de står för vad jag säger. Så jag behöver inte hålla på och tänka, oj, vad hittar de på min dator? Vad helst de hittar på min dator,
ja, men lite
jag,
så.
Kan jag stå för? Liksom?
Lite så någonstans. Mm. Det är klart att
Mattias
saker kan komma i andra led.
Han har ju liksom. Bara väldigt mycket lösenord och säkerhet och grejer så att ingen ska fel på om man egentligen...
Nej, men min mail är clean, där är jag också faktiskt. Det måste jag säga.
Det kan komma, vad kan komma i nästa led är frågan egentligen. Och det är klart att vissa, för vissa är det ju känsligare än för andra kanske. Vissa, ja.
Jo, men jag tänker det är ju en viktig roll för att alltså jag är ingen PR-byrå, men jag jobbar ju som medieagent eller som agent för ett antal medieprofiler.
Nu måste du då förklara, vad är medieagent annorlunda än PR då,
så att därför att vi har helheten på varje klient, alltså som personen. Det kan vara tv-personligheten, radioprofilen, eller det kan vara samma sak. Mm. Ja, men vi har ju pratat tidigare här, vi kan ju prata om Anders Bagge till exempel, bara för att vi pratade om honom, han var ju här någon gång. Mm. Det är ju bara som ett kul exempel, han gör radio. För övrigt här uppe på Bauer Media.
Mm. Det där fick han vinka in honom ibland för att han går förbi.
Ja, precis. Han gör radio och han sitter i Idol-juryn där han då är en TV4-profil. Sen så har han kommersiella samarbeten runt sig för att kunna...
Med Agria bland annat, där min fru jobbar.
Ja, till exempel.
Får jag säga.
Precis. Så min roll där är ju att rådgöra honom vad ska vi vara med Melodifestivalen? Ska man göra Melodifestivalen eller inte? Nummer ett, behöver man hitta en låt? Nummer två, är det rätt steg att ta? Och hela tiden väga ja eller nej på olika intervjuer. För där är det ju också sådär, som jag tänkte komma till då, frågan till dig, det är ju också där att just skillnaden på public service och en kommersiell kanal. Det kan ju också vara så att tackar man ja till en stor kommersiell grej så kan man ju kanske ha bränt sina chanser att få sitta i God kväll om man nu vill det. Om man är med i en konkurrerande...
Varför har man bränt sina chanser om Ego Kväll? Om man
nej, men då kanske man redan har... Dels så kanske man redan har pratat om det man har. Plus att då kan kanske public service... De är alltid försiktiga och noga med så att det inte ska bli reklam för företaget de jobbar på. Eller att det blir för mycket PR för boken. Sen kan de ju inte låta bli att ha... För de har ju bokrecensioner och de har bokprogram. Så de
men
måste
de är lite rädda för att någon ska använda deras kanaler till att komma och köpa konserverad
grupp. Det är från att säga att det finns ju andra affärer också. Mm. Det finns ju också andra böcker.
Men det kan ju också vara lite samma logik någonstans, även internt, kommersiellt. Liksom. Alla vill ju vara först med någonting och känna att man är först med någonting. Och det är ju ofta en utmaning. Och där får man ju också vikta vad tror man gynnar det här tillfället mest, eller den här produkten eller kunden. Mm. Även en bok är en produkt till slut. Liksom.
Men
att vara med först i så fall, om det skulle innebära att nästa tillfälle inte blir av. Teoretiskt.
Men upplever du när du möter människor som tänker att du har på gränsen till ett smutsigt jobb? Alltså jag ska förklara mig lite, för att jag tänker att för Mattias och jag, vi gör ju en ekonomipodd, och där är det ju superintressant att prata med någon som har forskat på något eller undersökt någonting som kopplar till ekonomi, och de har precis skrivit en bok som är full med nya idéer som inte alla redan har läst. Men för oss är det, bam, det är perfekt. Om han sen säljer några böcker, ärligt talat, det skiter vi lite i, det bjuder vi gärna på, för vi fick en intressant person som hade lämnat skrivarstugan några månader och nu faktiskt går att få tag på. Men det är också, det du gör skulle ju kunna upplevas som att en del sätter i samma hörn som lobbyistorganisationer, det vill säga att du smyger in kommersiella liksom grejer, du försöker via pengar få till att det pratas om andra saker, precis som man skulle säga att en lobbyist är inte så många som på en parmiddag säger så här, jag jobbar som lobbyist, utan då hittar man ju på att man jobbar på någon tankesmedja eller något, säger man väl säkert. Nej, istället för att säga jag försöker få barn att börja röka för att det får jag bra betalt för genom att smyga runt i regeringskorridorerna och bjuda på middagar, skulle man aldrig säga. Och där är du liten då. Förstår du? Man skulle kunna säga PR. Aha, ska du försöka lura in att det ska komma någon i God kväll och prata om det här bolaget så de ska gå bättre på börsen? Är det verkligen etiskt? Är det så vi ska ha det? Känner du igen konversationen?
Bolag och kväll är nog svårt i sig, men det jag tänker är att det finns ju olika sorter som vi börjar där, olika sorters lobbyister. Jag som arbetsgivare är med Almega till exempel. Det är en lobbyorganisation, även om det också är en intresseorganisation. Det har ju mitt och alla andra medlemmars intresse när de lobbar externt liksom, eller Svenskt Näringsliv till exempel. Då. i och med att de hänger ihop. Så
att men du känner inte att du får möta, det är som, om du går och tar en bulle på ett vänsterkafé någonstans, det är inte som att du låtsas att du är hårfrisör istället för att inte behöva ta hand om PR-frågan.
Med den här frisyren så vet du. men nej, det gör jag inte. Det låtsas jag inget annat. Bra fråga. Alltså, jag fastnade vid det innan, men jag tycker seriöst att journalistiken är en av de viktigaste delarna i fri journalistik i en demokrati. Och det är genuint. Mm. Och så länge man har det med sig hela vägen, liksom, att men ytterst har journalisten det sista ordet, och det ska de ha. Mm. Kommer vi inte med något som är tillräckligt bra eller har en tillräckligt bra relation för att kunna komma med något liksom, och få komma fram med det i bruset? Men då är det vi som misslyckas.
Men har du själv någon etisk, alltså så här, om skulle du representera om politiska partier, finns det något parti som du inte skulle ta dig an som PR-byrå?
Ja, det gör det absolut. Både i och utanför riksdagen skulle jag säga, och även på andra plan. Men nu jobbar vi inte så mycket med politisk PR på det sättet.
Men där har du ändå så här gränser, och det är inte... Det är ändå du som bestämmer. Det är ju,
eller ja, ytterst är det,
ytterst är det ju.
Ja,
du. Men, är det, men där känner du då att vissa grejer vill du inte förknippas med.
Och vissa saker kan jag och vi inte stå för framförallt.
Mm. Men kan det inte komma gånger då när vi säger att du representerar en person, att du sätter den i något vissa tveksamma grejer för att få PR:en, så att säga, att nyttja, om du har en bra journalist som har skrivit om nynazister, säger vi. Mm. Hade du inte kunnat placera den då hos en nynazistisk kanal?
Nej, det hade jag inte gjort.
Jävla dum frågeställning.
Nej, men det hade jag inte gjort.
Förstår du vad jag är ute efter?
Jag tror jag är med på vad du menar. Men däremot kan det finnas tillfällen där det finns en poäng med att skapa debattdiskussion om ett ämne, till exempel. Mm. Och för det första står det ju sällan oemotsagd. Det är ju likadant här. Säger jag någonting, kan ni ställa en kritisk fråga tillbaka, liksom. Och så är det med utbildade journalister också. Och de gör det förmodligen ännu mer. Och det beror på väldigt mycket vad du kommer med för sak, så att säga. Är det ett bolag så kan det ju bli ifrågasatt diverse saker beroende på vad det är för bolag. Det kan vara siffror, det kan vara det ena med det andra. Säger du saker som inte är sanna, men det är klart det ska ifrågasättas. Mm. Det är inte konstigare än så, i min värld i alla fall.
Nej, du kan ju säga, vi som har suttit på andra sidan, att vi har ju aldrig, det tror jag man hittar på hur det funkar. Vi är inte som att vi får aldrig betalt av en PR-byrå, och vi har heller aldrig tackat ja till några sådana här. Ni får den här 45 minuter, men då får ni lova att ni inte frågar det där, eller att ni måste fråga det där, utan har de något intressant att säga, då lär väl det komma fram. Där kan de ju komma för att de har en bok. Vi är inte dumma, vi fattar att det finns en anledning att de vill synas just nu, men vi har ingen sån här kravlista att vi ska sitta här och säga, jaha, det var spännande, skönt, berätta mer om det, utan...
Ja, men ibland är ju själva poängen också att det ska bli en diskussion. Mm. Alltså... Jag menar, det finns ju tänkare som kommer ut med böcker, eller forskare till exempel, och som kommer med en ny ståndpunkt. Och i vissa fall är det ju mer så här idéhistoriska böcker där det kanske är debatt och diskussion som är halva poängen. Även om de framför en åsikt och en ståndpunkt någonstans, så kommer den ju också mötas av någonting. Och då kan det ju fylla en funktion rent av, att det blir samtal, diskussion och ifrågasättande. Mm. Så det är ju, det är så olika från fall till fall, skulle jag säga. Mm. Men så här... Jag ser ingen poäng med bråk för bråkets skull, kan man väl säga. Mm. Och jag ser verkligen inte en poäng att sätta någon i onödigt obekväma situationer om personen inte kan hantera det. Det är liksom, man ska inte göra det bara för sakens skull.
Men din lista, eller er lista, är det någonting man är öppen med? Alltså så här, får du berätta vilka du gör PR åt? Eller är det...
Ja, vi har väl ett par som vi inte pratar så mycket om. Men det är inga hemligheter liksom, att få en fråga. Så.
Och, kan vi ge ett exempel, ta någon? Har du någon ny?
Någon ny känsla? Eller
men någon ny person som inte är hemligt. Men som är som så här, jag vill bara liksom höra, så här, hur går processen till? Hur kommer det ens till dig? Och vad är det för typ som kommer? För PR låter också så stort. Mm. Man tänker ju så här... När min fru skriver en bok som hon håller på nu och skriva på en bok, då blir det inte som att man kanske kommer på i första läget så här, då ska jag anlita en PR-byrå. Då tror man att man ska ha miljoner och stor omsättning och det ska vara
liksom... Fast hon tänker kanske att förlaget gör det.
Jag vet inte. Alltså,
och likadant med böcker så tänker man att automatiskt, eller väldigt många upplever jag, särskilt debutanter, släpper du en första bok så kommer det automatiskt vara överallt. Men man tänker inte på hur många tusen böcker det kommer i Sverige på ett år.
Nej, och hur många tusen förlaget har, så hur många få minuter de har att lägga på att jaga upp någonting.
Och sen så skiljer det ju från sammanhang till sammanhang hur bra man är på att bygga PR-case och så vidare. Mm. Så det varierar någonstans.
Men vem kommer till er? Ge ett exempel på en vanlig.
Ja, men liksom. Som sagt, vi har en viss bredd i jobbar liksom i två delar om man börjar där. Och sen så är den som man kanske skulle kunna kalla kulturdel eller vad man vill kalla det. Det behöver inte vara ren kultur utan det kan vara en trädgårdsbok eller något liknande i det segmentet också. Men där finns det ju underkategorier skulle man kunna definiera det som. Vi har inte jagat uppdrag i någon gren på flera år. Förutom när pandemin bröt ut och vi tappade jättemycket under 2 veckor. Nästan allt det kom tillbaka strax efter, ska sägas. Det var ju som hela samhället. Alla drog en handbroms bara tillfälligt och sprang runt i panik, typ.
Det var några
veckor där det var helt kaos generellt sett. Ja. De största tidningarna permitterade mer eller mindre över natt, kändes det som. Och det var väldigt speciellt, liksom. Annonsmarknaden rasade så här snabbt och så vidare. Mm. Då tappade vi väldigt mycket. Men i stort sett allt det kom tillbaka. Och det som inte kom tillbaka, de finns ju inte längre.
Nej.
Ja, men någonstans här, inom den sektorn eller det området eller man ska säga, som är mer kultur, där lever vi ju från uppdrag till uppdrag, kan man säga. Vi har inte löpande avtal. Så här, nu har vi bundit er i massa år, utan om inte vi gör ett bra jobb så får vi ju inte nästa. Sen kan det ju finnas skäl till att saker får mer och mindre utfall i media. Det kan ju vara i vissa fall att det är ett case som faktiskt inte är lika medievänligt. Det kan vara att det kommer någonting som är ännu starkare inom precis samma område samtidigt. Det kan vara att typ det kommer en pandemi eller bryter ut ett krig i Europa. Två exempel som ändå varit extraordinära skulle jag säga senaste 2-2,5 åren.
Mm. Du klipper din hund fel, blir liksom svårt att kränga samma dag, ja, men som lite Putin kliver in i Ukraina.
Härliga hund kommer plocka den, men det blir svårt att plocka den för andra. Eller,
eller så kanske det är helt enkelt så att produkten inte är tillräckligt bra.
Ja, alltså i det här segmentet som vi pratar om, där går det oftast hitta ingångar sådär. Men det är klart att när börsen gick upp och ner, hejsvejs, det har det ju gjort nu också ska sägas i omgångar, men precis vid pandemins start till exempel, då var ju inte finansnyheter det smidigaste att jobba med liksom. Mm. Saker händer helt enkelt och det kan hända väldigt snabbt. Jag bor i Örebro till exempel, som du nämnde. Mm. Och i helgen var det en av orterna där det var upplopp. Det är klart att i NA, lokaltidningen, kommer det ju få otroligt mycket plats och fokus. Likadant i SVT lokalt i Örebro, Sveriges Radio lokalt och så vidare. Och det är ganska naturligt, precis som på de andra orterna. Norrköpings Tidningar, Folkbladet i Norrköping, Korren i Linköping, Sydsvenskan, Skånska Dagbladet i Malmö och så vidare. Det är klart att det får mycket fokus där, saker händer liksom. Men nästan alla förstår ju också, om vi är ärliga med att men, det här gör vi och vi har gjort vad vi kan och vi kommer göra lite mer än vad vi kanske skulle ha gjort, annars vi lägger mer tid för att få det resultat som ändå kan gå att få. Då förstår ju i stort sett, alltså de flesta människor är ju rimliga liksom. Mm. Går man ut på gatan och börjar snacka med någon så är ju folk generellt sett väldigt schyssta liksom. Mm. Och samma sak är det att, men de flesta är ju intellektuellt hedliga. Sen är det klart det finns undantag, men på generell bas är det ju så.
Men får jag bara hoppa in där, kan det inte vara svårt att, jag upplever ju det som har då ett antal klienter och jag får väldigt mycket förfrågningar, vilket är superkul, från andra profiler och personligheter som önskar hjälp. Men där kan man ju sitta i ett dilemma att man inser att personen, eller också nu när jag är tillbaka lite grann inom musiken då, så kan det ju verkligen, alltså det kan ju vara lite jobbigt när liksom personen hör av sig och man inser att det här är inte tillräckligt bra. Jag är ledsen, men det är inte tillräckligt bra. Så ibland kan det vara att man inte har tid därför att man har så mycket i alla fall. Då. Mm. Men det är ju, och jag tänker också för förlag som hör av sig till dig, så är det ju ändå så att liksom, boken måste ju också vara bra för att man ska kunna göra.
Så är det ju, det går inte att sminka det går inte bara, gris, liksom.
Nej. Och det där måste ju du sitta inför ibland, att förlagen tycker, vad fan det är. För har det gått så långt så att en förläggare har valt att förlägga en bok, så tror ju förläggaren väldigt mycket på boken. Mm. Men den behöver ju inte vara tillräckligt bra för det. Det som du säger, det släpps ju så jädra mycket böcker. Eller likadant inom Melodifestivalen så finns det 2 500 låtar. Det kanske är så enkelt att låten inte håller riktigt.
Nej, men precis.
Och det måste ju vara lite grann svårt för dig att ta in. Du måste ju också läsa eller så här, sätta dig in i produkten för att kunna
Jo, men så är det ju. Och sen går ju, det är väldigt olika hur journalister hinner läsa på och sådär. Och vissa saker, det är skönlitteratur, ja, men då är ju vanligare att man läser för att prata om innehållet. Sen kan ju vinkeln som är själva premissen för intervjun vara något helt annat. Det kan ju vara att ja, men du har ett barn som är sjukt i en viss sjukdom, och sen så finns det ett barn som har en liknande sjukdom i boken liksom, och sen så kanske du pratar relativt däremellan helt enkelt. Då kan det hålla ändå. Men det är klart att du kan inte komma hur långt som helst med en produkt som inte är bra. Så är det ju. Men alltså, det jag vill åt är att vi vet ju sällan när vi tar oss an ett uppdrag
om boken är bra eller inte.
Hur bra den kommer vara.
Sen vet vi har lärdomen då. Du vet vilka förläggare som snackar skit och vilka som är jävla snackar skit. Men du förstår mig. Du kanske lär dig vilka förlag som, eller nu pratar vi bara om böcker. Det är mycket annat ni gör också, som du säger, på entreprenörsidan. Men det vill också säga att man lär sig väl med åren, tänker jag, hitta samarbeten. Man vet att man pratar samma språk, man har samma typ av förväntningar. Det går som sagt inte att sminka en gris, eller det går inte att få in en person på alla morgonsoffor.
Ja, men så är, liksom. Så är det ju. Eller vissa personer funkar ju till slut. Liksom. Det är ju ett pussel att lägga, absolut. Men det funkar ju. Och det är klart att vissa namn är ju lättare än andra att jobba med. Kommer du med vissa kändiskap och de inte precis har gjort något? För det kan ju vara ett dilemma ibland, att vissa profiler är så drivna att de precis har släppt den här kollektionen, och sen så har de den här tv-produktionen, och sen så ska vi komma in och jacka i någonting, och då har de gjort precis allt precis nyss. Och det är klart att de inte är lika relevanta i de sammanhangen som de precis har varit i strax efter igen. Liksom. Och det kan ju vara en utmaning, men absolut, det är klart att vissa är ju någonstans väldigt, väldigt ärliga med att det här kommer hålla jättebra, och det här kanske inte håller lika bra. Men vi är medvetna om det, då kan vi också sätta olika storlekar på paket vi jobbar med till exempel. Vi tror inte den har potential mer än i de här kanalerna till exempel.
Men apropå paket, nu måste vi förstå, eftersom vi är en ekonomipodd, vad kostar det? Säg att Mattias och jag kommer att säga så här, nu ska vi ha ett jubileum här på podden och vi vill nå ut till nya människor. Liksom, vad händer på det mötet då? Vad får vi för offert för liksom?
Ja, men då skulle jag vilja prata med lite mer först innan vi sätter en offerten, och det tror jag inte vi sätter idag här.
Nej.
Offentligt heller. Det kommer ta en stund alltså. Om vi liksom ponerar nu att Charlie och jag känner, ja, men nu har vi kört den här podden, vilket vi har gjort nu sedan 2017, och vi har bra med lyssnare, men vi skulle vilja få ännu mer lyssnare. Vi har ju inte marknadsfört oss, som vi brukar säga, vilket vi inte har gjort egentligen, utan det har ju spridit sig organiskt, vilket är ju, blir en bra trovärdighet i det här. Men,
har vi mötet nu eller?
Ja,
okay.
Nej, det har vi inte. Men jag vill ändå bara så här,
det är bara ett bra rollspel.
Jag tycker att det är ett bra rollspel, precis. Vad skulle du då, om jag ringer och säger tja Wille, fan är det dags, du får hjälpa oss här. Skulle du då, skulle vi börja med att vi träffades och man kör någon sån här intervju då, som du säger, en djup intervju?
Ja, nej, men det är inte så avancerat som det låter. Jag vet inte hur andra gör, jag har aldrig varit på en annan PR-byrå. Men jag är ute efter att veta lite mer om vad det handlar om och definiera vad det skulle innebära. Och där vill jag också vara ärlig mot den jag pratar med, att säga att men det här tror jag inte är relevant för er som ni pratar om. Det här tror jag inte är relevant, det här tror jag är relevant. Och det här som ni säger själva är också relevant. Sen ser jag detta, tror ni det skulle vara intressant? För där tror jag det skulle finnas en poäng att synas för att skäl X, Y, Z, liksom. Vad det nu är. Och utifrån det kan man prata pris mycket lättare någonstans. För det är så olika vad det kräver av oss i tid. Och sen så har vi vad förväntan ligger och vad vi kan se potential på det. Och det, vi kan aldrig garantera utfall X eller Y i och med att vi tror genuint på fri media. Liksom. Men då kan vi inte kräva av någon tacka ja till någonting.
Så du tar betalt för arbetsinsatsen. Vi kommer lägga så här mycket jobb på det. Och sen så kan det gå jättebra, det kan gå jättedåligt. Det är liksom en gambling för alla inblandade.
Ja, men så är det. Men går det dåligt, då bränner vi ju oss själva. Så vi
det fattar jag.
När vi får offerten, räknar du på arbetstimmar? Att det är ungefär så här?
Men vi gör ju någon form av uppskattning. Men vi jobbar ganska, eller väldigt mycket paketpriser istället för
timmar. Ge oss ett paket då.
Men det kan vara alltid från 10 till 80 000 liksom. Sen finns det ju de som är ännu större såklart. Och sen för en film kanske, det är större till exempel, de har ofta längre projekt, åtminstone ett år och så vidare. Så det varierar skulle jag säga, så därför kommer jag inte kasta ur mig det idag liksom.
Nej,
det kommer du göra.
Men om vi säger så här då att det ringer en hovmarskalk från slottet, vilket det skulle kunna göra, och säga att vet du vad, Victoria ska släppa en ny bok, vi vill se resultat. då antar jag att när det kommer de här riktiga smarriga uppdragen som du vet att du kommer få in varenda intervju som du i princip har lust med. Kan du då tänka dig att ta per uppdrag? Så här, du får 3000 spänn för varje placering du sätter. Finns det vissa som kan gå under? Ja,
så kan det vara. Så kan det vara. Men så här, vi har gjort PR när norska prinsessa Märta Louise släppte böcker på tal om kungligheter då. Vid två tillfällen. Och där är det ju öppna dörrar, men där blir det istället ett stort pussel att lägga. För att
så inte hon sitter sex timmar och pratar med kamratposten.
Ja, men precis. Om ni kommer på resor och grejer, då kan ni göra en hel PR-plan. Liksom,
ja, absolut. Ja. Så det som hände i det här fallet till exempel, och då var det ganska nystartat första gången vi gjorde det. Vilket var, tycker jag, ganska spännande att få liksom, från Örebro. Ja, men så här, jag är uppvuxen på ett pyttelite ställe i Småland. Det var liksom... Sävsjö heter det ett litet ställe. Mm. Men det är så här, det ska liksom inte hända riktigt i mitt huvud. Jag kanske skulle kunna bli hockeyproffs, för det har hänt förr. Men det liksom, ja, det har jag inte förutsättningar för. Hade. Men alltså rent liksom...
Men att någon ska ringa och säga, kan du ta hand om Märta Louise böcker? Det var inte som att det var på din lista över vad du tänkte skulle hända.
Nej, och det var ju inte från hovet utan från förlaget ska sägas. Men likväl så är alltså någonstans den grejen. Mm. Och det är klart att det finns ju andra värden i sådana saker också. Att det kan ju vara dörröppnare för andra uppdrag och liknande. Det är också sant.
Men hur kommer det sig att förlaget hör av sig då? Var det för att det är ett förlag du hade jobbat med tidigare? Eller?
Nej, då var det ganska nytt som sagt.
Kommer man från Sävsjö till Märta Marit?
Nej, men jag hade jobbat med en bok när jag var anställd som blev en av de mest sålda fackböckerna i Sverige. Och så hörde jag mig till ett annat förlag som hade en bok i samma segment av en amerikansk forskare inom segmentet. Och så träffade jag Arne som drev förlaget. Och så sa hon, ja men kanske. Sen när vi väl ses säger hon också, men du, vi ska ut den här boken av Märta Louise. Vad tror du om det? Märta Marit. Nej, men vad tror du om det liksom? Ja. Och där var ingången, helt enkelt. Så det var inte så himla avancerat egentligen. Och det, i min värld är det bästa sättet du kan göra någonting på, att hålla det så enkelt som möjligt. Hoppa över onödiga steg. Det är så lätt att bara försöka ha med sälja allting, tror jag. Alltså, ja, men vi kan lägga till den här workshopen extra. Vi kan lägga till det här extra. Men det finns många tillfällen, men alla medieprofiler du jobbar med, alla de behöver ju förmodligen inte medietränas. Många av dem lär ju vara mer medietränade än de flesta människorna.
Därför är det ofta ett uppdrag som mina klienter tar, så att säga, att medieträna andra som ska börja.
Som inte är vana, alltså, som kanske är någon företagsledare eller entreprenör.
Precis, det kan du komma ihåg förresten.
Ja, kan Mattias
alltså, jobba. Alltså, om du har profiler som börjar medieträna.
Men det är ju så liksom.
Ja,
och det är så lätt att göra, men på samma sätt så är det ju samma sak i kontakt med andra. Alltså, ju enklare man kan hålla det, ju bättre är det ju. Alltså, en människa som krånglar till saker är inte kul att ha att göra med i längden.
Men när du sätter någon i våran gröna soffa där du sitter idag, vi vet ju vad vi får innan. Mm. Liksom att du pratat och vi har styrt upp det med Oscar och det är tid och det är plats och det är grejer. Och vi har lite material om det här är vad den kommer släppa och göra. Det här lite intressanta frågor ni skulle kanske kunna röra er kring. Men vad får den personen? Skickar du en så här innan, ring mig en kvart innan nu så ska vi prata igenom detta. Du måste se de här sakerna, passar det för Mattias, han är en jävel med höger jävel. Alltså,
så här, det säger jag ofta faktiskt, just det var,
nej, men
det
förstår var du vad jag menar, vad får de? Liksom?
Nej, men det varierar ju också väldigt mycket skulle jag säga. För det första, hur medievan är personen? Hur mycket har vi pratat igenom vinklar innan? Har det varit mycket kritiska frågor innan? Kan det vara granskande? Så kan det vara i vissa fall, det är ganska sällan skulle jag säga, men det kan ju hända. Victor Garamiani var ju att se inför börsnoteringen av Candy Scandinavia förra året. Jag fick vid två tillfällen förra året frågor från journalister vem som har medietränat honom efter de har intervjuat honom, för att han var så duktig liksom. Mm. Och han kan det han pratar om så bra och så vidare. Det är ingen som har medietränat honom. Mm. Det är mer så här, här kommer de, jag tror det är bra att du nämner detta och detta. I hans fall räcker det. Och han kommer göra det mycket bättre om han inte har blivit liksom för skadad av förberedelse. Nu tror inte jag att han hade tagit... Just han hade inte blivit skadad, så att säga. Nej. Men alltså, om inte jag har försökt påverka honom för mycket, utan mer kanske gett en riktning eventuellt.
Nej, men det är väl precis så. Det där är väl väldigt olika av vem. Björn Hellberg till exempel har ju suttit i rätt. Han behöver ju inte ha någon medieträning på det sättet.
Så nej.
Han är inte svårpratad liksom. Direkt.
Nej. Nej, men till exempel, så det varierar skulle jag säga. Ja, men som sagt, Victor, jag tror inte det finns någon som kan hans bransch bättre än honom i Europa. Nej. Kanske världen. Mm. Och det är klart att då kan han vara väldigt trygg i det. Ja. Och det gör ju att han, sen är han en trygg person i sig själv såklart, men det gör ju att han kommer göra sig bra oavsett, och han kommer få fram de sakerna som är viktiga, för han vet vad som är viktigt. Och i något annat fall har man inte pratat lika mycket innan, och då kanske det är lite mer underlag. Men är ingången inte att det finns liksom en risk för granskning, då tror jag snarare att det är bättre att ge en riktning. Kanske om man inte vet, det kan ju vara vissa sammanhang som en person inte vet så mycket om. Är någon som kommer från utlandet, kanske det är bra att ge dem lite brief på vad det är för sammanhang de ska vara i, vad det är för tidning, kanske jämförbar med någon i hemlandet. Mm. Någon tidning kanske lik The Guardian till exempel, om det är en britt eller vad det nu skulle kunna vara. Bara säga att ja, men det är det närmaste du kan komma den här tidningen i Sverige.
Men då har en utveckling på ditt bolag skulle ju kunna vara att du blev lite av en reklambyrå också då, varför det här kanske rör ihop. För jag tänker att låt oss säga att du skulle ta oss som ett uppdrag. Mm. Liksom att du placerar. Då kanske du tänker så här. Ja, men det skulle vara jättebra att de pratade för liksom Klarna. Att vara med i Klarnas app. Att synas där. Att liksom ställa
vassa frågor. Du är lite sen på den bollen ska jag säga. Just
ja, jag vet, men det är därför jag tar upp det. Men jag säger så här. Eller så, vi kan ta vad som är. Vi kan ta Svea Inkasso då. Mm. Eller vi kan, jag vet inte om det heter så. Sveabank. Mm. Olika så här som du ändå då skulle kunna tycka att ja, men för er vore det bra att nå ut den vägen. För de har väldigt mycket. Mm. Och då ligger du ganska nära till hans att du skulle kunna tänka dig att göra sponsorsamarbete. Mm. Och jag tänker också som när vi träffar ju Tjoffe till exempel då, din goda vän och fantastiska entreprenören. Mm. Lyssna gärna, sök gärna Tjoffe Högren på våran hemsida, charlemattias.se, så kan man hitta honom. Skitbra, jag tycker också att det har varit en jättebra podd. Otroligt skön snubbe. Han skulle ju vara en perfekt sponsor till våran podd, för jag tror att vi har stort förtroende hos våra lyssnare. Tjoffe gör ett fantastiskt jobb. Det skulle vara väldigt enkelt för oss att rekommendera en sån kille som han. Man står för väldigt mycket vad han står för. Liksom. Och då är det ju du som har satt den där. Alltså, förstår jag menar? Det är inte långt bort att du skulle kunna bli en reklam. Alltså, så här, i det här fallet så är väl skillnaden där då att du parar inte ihop i syfte att vi... Men det skulle kunna blivit ett ekonomiskt utbyte.
Ja, men så är det ju. Och skulle det ha blivit det så, och det hade gynnat er båda, det hade väl varit en jättebra effekt av det. Men jag tror att vi vinner på vår kant och de vi jobbar med på att vi har en tydlighet i liksom att fokusera på den delen vi är bra på och försöka hålla oss bra på den istället för att bredda oss och försöka liksom vara inne i 10 olika fält eller så.
Ja, det känner man igen.
Men det ligger inte så långt bort hur många gånger kan jag tänka mig.
Nej, men så är det ju. Och det finns ju tillfällen där vi samarbetar med reklambyrå till exempel eller något annat. Visst har Joel Svensson från Partykungen varit här också.
Ja,
det var ju en sån, det var när jag kom till mig i Örebro som driver en reklambyrå som började jobba med Partykungen och sen jackade ihop oss och åt andra hållet i nästa led liksom, för att de trodde att vi skulle passa ihop. Och
där gjorde ju du ett jättebra jobb, alltså dels PR-mässigt men alltså rent ekonom eller byrån där i det här fallet då. Och det är ju samma sak, i förlängningen hade ju Partykungen kunnat vara en bra sponsor till våran podd, så att säga. Det skulle kunna bli en effekt till.
Så är det ju, men jag menar det är en värld där det är så mycket som liksom går lite halvt över vartannat, där det blir nästan som liksom, inte gråsor, men det lappar över en helt enkelt. Mm. Jag menar, du har mediebyråer.
Nej, men det finns ingen anledning, det går jättebra.
Jag är med på vad du säger, men jag menar det finns mediebyråer som bara säljer annonsering, du har reklambyråer som jobbar med form, och så finns det reklambyråer som jobbar med form och annonsering, sen har du PR-byråer som jobbar med allt det här, och sen har du, alltså så här, så begreppen blir ju lite vaga också någonstans i sig. Mm. Och sen så kan ju affären vara så pass olika för olika sammanhang, liksom vad det innebär. Men alltså, min ingång är ju också att jag och de som jobbar hos mig, mina kollegor, ska ha kul ändå liksom, på någon nivå. Alltså det är ju inte kul alltid med någonting, men så mycket som möjligt. Och det är klart, då är det roligare att jobba med uppdrag som jag sa, det är entreprenörsdrivna bolag, men det är oftast mycket roligare tycker jag.
Mm.
För att det är liksom inte en så här institution fyrkantigt boxat på samma sätt i det här segmentet. Men det finns ju hur mycket roliga profiler som helst. Liksom.
Mm.
Och sen kommer det såklart saker som är utmanande. Liksom. Eller man hade det där perfekta caset, men så hände en sån här sak som ja, men det kan vara något av det vi pratade om innan eller något annat. Och så lyckas det inte. Och det är klart det är en huvudvärk. Liksom. Men det har man gjort vad man kan, har man gjort vad man kan. Liksom.
Men du säger sen, om det händer någonting, att det är en huvudvärk. Ska man tolka det som att när man jobbar med PR normalt sett då, eller i alla fall ni, så jobbar man inifrån ut, vill säga att kunden har någonting, eller klienten då, som de vill ut med.
Mm.
Det är inte som att det är så här, nu är det på nyheterna idag att massor med hundar är hemlösa i Ukraina. Vad har jag för kunder som är duktig på hundar och som jag skulle kunna liksom skicka fram just idag med anledning av det som har hänt? Eller nu har kungen skadeskjutit ett lodjur, nu Peder Lam upp här i Tre Studio, för nu vill alla prata om det här med jakt och alltså så här, jo, att, nej, men, sitter du och läser liksom, jo, men, i mobilen vad det släpps för någonting och säger här, ja, här har jag en, här har jag en, här,
ja,
har jag en.
Jag har säkert kollat rubrikerna på, i Svenskan, DN, svt.se och så vidare säkert 50 gånger idag, alla dem i alla fall,
ja,
och så vidare, inte bara dem men bland annat dem och så. Och alltså när vi jobbar så jobbar vi väldigt mycket vinkel och krok. Och vinkeln är ofta en ingång. Det kan vara, ja men, när vi sa med bok till exempel. Det kan vara att man har något personligt som går att knyta i det som händer. Kroken är ofta en aktualitet. Någonting som liksom, vad gör det aktuellt just nu? Ja men i Småland så är det att du har den coolaste grejen på första torsdagen i mars liksom.
Mm.
Det kan vara, ja men, Halloween till exempel. Partykungen, perfekt.
Mm.
Deras största högtid på året. Det kan vara något helt annat. Det kan ju vara, alltså temadagar.se är en superbra sida. Du kan hitta de mest rimliga dagarna, de mest orimliga dagarna som finns liksom. Och då kan du hitta, jag vet inte om den finns kvar, men förr fanns porslinhundens dag till exempel. Eller porslinrävens kanske, eller något sånt.
Mm.
Men det är väl perfekt för någon liten nischad någonstans. Mm. Det skulle kunna vara en krok som gör det intressant för något sammanhang.
Men nu får du passa på här då, tänker jag. För att du är ju säljare, fast inte så säljig av dig, känner jag.
Ja, tack.
Vilket är den bästa, jag har en bilkille som är en bilsäljare som jag jobbar med, han är alltid så mycket berömd för att han jobbade faktiskt som bilsäljare, men just att han inte är så bilsäljig gör att han får en massa uppdrag. Tror att det ligger lite i samma för dig då, men vi har ju väldigt mycket småföretagare som lyssnar på den här podden, och jag tänker så här, om man är en liten småföretagare eller något större företagare, tror du folk förstår att det skulle faktiskt kunna löna sig istället för att sätta ut en annons i lokalpressen, att man la samma motsvarande annonspengar på en PR-byrå?
Jo, men det tror jag. Det finns ju några skillnader, och det finns ju fler än de jag tar upp nu, men som exempel så har du, i en annons har du ofta en call to action. Det kan göra att du snabbt ser en effekt på ett annat sätt. Och är det digitalt idag dessutom, då kan du mäta hur många som har sett det exakt för en tid, men då kan du veta hur många som gick ut fysiska ex. Men du vet ju aldrig hur många som faktiskt läste den där sidan där det var liksom. Och samma sak är det med PR som det senare i caset, att du vet aldrig exakt hur många det var. Du har liksom mätningar på att P4 Extra har 1,5 miljoner lyssnare per dag. I och med att de har kommenterat i podd och direkt, så har de fortfarande en stor lyssnarskara liksom. Och du har något annat som har räckvidd i och så vidare. Du har den här upplagan på den här tidningen och vad det är. Men du vet aldrig exakt hur många som har sett det. Så det är ju vårt case alltid, även när det är digitalt. Vi vet inte hur många som har sett just den artikeln.
Men trovärdigheten kan ju vara... Ja, men dels så ser du ju, du vet ju vart artiklarna... Alltså du har ju ändå koll på vart de går ut och sådär. Men,
så är det ju.
Men jag tänker också att... Trovärdigheten kan ju vara bra mycket högre när det kommer som ett redaktionellt arbete från en journalist. Och då tänker jag, Lilla Sävsjö där nu då, säger, de säljer husvagnar. Nej, det var dumt exempel.
Sålde. Men,
det finns ju någon Sävsjö husvagn.
Skruvsnus produceras i Sävsjö.
Ja, du ser. Och då tänker jag där att, men även lokalt, alltså om man är en lokal liten städfirma eller om man är en lokal liten revisionsbyrå som kan hjälpa med deklarationerna eller vad det nu kan vara. Så kanske även kan löna sig, som du säger, att det är ändå ett paket från 10 000 till 80. Skulle du sätta in en annons i, vad heter Småland, vad heter den posten där som finns?
Ja, Smålandstidningen och Smålands Dagblad.
Ja, skulle du sätta in en annons i Smålands Dagblad så är du ju ganska snart uppe på 10 000 kronor.
Så är det ju. Men det är ju, och det är ju en annan del. Det är ju att jag tänker att man bara kan gå till sig själv och se hur man konsumerar media. Man behöver inte ens prenumerera på en tidning för att ofta konsumera media idag. I och med att du kanske klickar på en artikel som länkas via någons Facebook-sida eller något liknande. Men utöver det, men om du väl konsumerar media, tittar du på ett program på en kommersiell tv-kanal till exempel. Stannar du faktiskt och tittar på reklamen eller gör du inte det? Eller tittar du på... Har du på liksom en tv-soffa i bakgrunden där det också finns reklamavbrott? Men vad av det du tittar på? Det är klart, jag tror att åtminstone 9 av 10, kanske fler. Det är ganska tydligt vad skillnaden går. Liksom. Man tittar inte för vissa saker.
Nej,
man
det jag menar, andra. Därför borde ju PR-byrån ligga i tiden.
Exakt, det jag vill åt.
Ja.
För det som blir effekten av det är någonstans, ja, men det som folk aktivt tittar på och väljer att lägga sin energi på, det kommer också vara ett större värde. Och sen finns det ju också, alltså, journalistik och en trovärdighet också. Det är fortfarande högt, tack och lov. Och jag hoppas att det håller i sig, inte bara för min affär utan mer generellt sett för att jag tror det beror för ett samhälle, genuint. De har ju också en jättehög trovärdighet. Alltså, de är utbildade för att ställa de där följdfrågorna så att det ska komma fram någonstans. Mm. Och sen finns det de som gör det bättre, de som gör det sämre, absolut. Men basen är ju ändå där. Och det är klart att det vet ju en tittare också om, eller en lyssnare eller en läsare. Och det värdet som kommer med det, utöver konsumtionsbeteende då som jag var inne på, det är ju svårt att mäta, och det är ju där skillnaden blir. Det är därför det är värt att ta upp det med call to action, att, men där kommer du ofta kunna se mer en direkt effekt. Ja, men det var den här cykeln som var rabatt på, vi sålde så här många. Och sen om det var vad som leddes exakt från den där annonsen och inte, ja, men det är väl svårt att säga, gissar jag, men likväl du kommer kunna se en effekt förmodligen i alla fall på någon nivå ganska snabbt om du annonserar eller inte vid olika kampanjer.
Så var det ju, och jag vet ju när jag gjorde Plus var ett väldigt speciellt, för det är ju public service om något. Och jag gjorde väldigt mycket tester där i Plus, och då testade man ju olika varumärken, och då var vi ju väldigt noga med att det gick inte att testa en, två eller tre, som man fick ju och säga att det finns alltid andra och så vidare. Men vi gjorde till exempel ett toapappertest där vi testade 5 produkter, varav ett märke stack ut jättemycket som var Särla då. Dels så var de bäst hållbarhet och de hade bäst sugförmåga, och sen så var de dubbelt så mycket papper på rullen. Och det tog ju bara, alltså veckan efter det sändes så var det slut på hyllorna liksom. För det var ju en sån extrem trovärdighet i det. Så att alla som gick och köpte toapapper då, de sa vi måste ju testa Särla om man inte har testat det. Och det var ju rätt fascinerande, samma Biltema små batterier. Samma sak, bara vissla till. Plus att de passar ju på då skriva så här, bäst i test i Plus och såna grejer då. Vilket också vill ett stort ansvar. Men där är det ju väldigt fiffigt.
Men det är en trovärdighetsbit.
Ja, det är en trovärdighetsbit. Och då tänker jag att PR-byrån, alltså jag säger det till alla företagare nu som lyssnar, att fundera lite grann på. Jag tror inte det är många som, eller jag tror att det finns många som inte tänker på att ni finns. Att det finns små PR, eller små, men att det finns PR-byråer som man tänker det är ju ha bara McDonald's och Coca-Cola. Har en egen PR-byrå. Men man kan ju faktiskt ha det även i en mindre affär, så att säga.
Så är det ju. Och jag tror att det handlar om är att göra det smart om man är mindre. Snarare än att man kanske inte har mest pengar och kan konkurrera. Men gör man det smartare än andra så kan det räcka. Det handlar om att kommunicera rätt saker. Det handlar om att vara i rätt kanaler. Det handlar om...
Vad är det smartaste trick du har gjort?
Oj.
Har du någon sån här solskenshistoria där?
Står det still bara för det?
Nej, men det måste vara roligt. Det där skulle du, Charlie, du skulle vara jävligt en duktig bra PR-byrå.
Jag tror
vi, eller så här, vi ihop skulle kunna. Vi kanske får fråga om vi vill, om vi får gå in i
kan sommarjobba kanske.
Sommarjobba hos Ville.
Det är perfekt när alla ska ha semester samtidigt.
Ja, då kommer vi. Örebro har kommit till mig på många sätt nu sista, så jädra kul sista veckorna bara. Så har liksom Örebro kommit från alla möjliga håll och kanter. Det känns som en stad. Alltså Västerås och Örebro ligger liksom mitt i lite ingenstans har jag tyckt tidigare.
Ja, men det har jag tyckt innan jag flyttade dit också.
Ja, eller hur? Och Örebro kanske ännu mer egentligen. Västerås har på något sätt känns lite närmare åt olika håll. Men jag tycker att Örebro har blommat upp. För det är ett fantastiskt vackert slott, så är det ju en rätt härlig, alltså det är en schysst stad. Universitetet.
Ja, växande universitet och sådär. Ja. Så är det. Nej, men
nu är inte du från Örebro kommun här, men kan ju ta på dig den hatten också.
Det är mer uppdraget.
Jag har ju börjat gilla Örebro mycket mer under pandemin, eftersom jag helt plötsligt börjat spendera mycket mer tid och upptäckt saker som jag inte
Hänger du på makeriet på lördagarna?
Jag är på makeriet ibland.
Ja.
Jag är på
hälsa Per från mig där.
Han är svårt att prata.
Hagerius, ja. Jag pratar med Per här innan jag...
Det är ju så litet Örebro är att när du ser Per och makeriet så vet jag ju vem det är. Liksom.
Ja.
Och här fejdar vi ut podden. Så får fortsätta Örebro-samtalet. Men för det andra så tackar jag för visat intresse. Och så.
Ja.
Vi slutar på en fejd idag helt enkelt. Så att,
just det.
Ja, jättekul att du ville komma.
Ja, men
och jag vill också bara säga då att vill man ta kontakt med, jag vet inte om du vill det, men det får du väl stå ut med då.
Ja, min mail finns på gulpr.se.
Ja, och jag ville just säga att ni heter gulpr. Det tycker jag är ett coolt namn. Bara kort, varför heter ni gulpr?
Ja, men alla andra PR-byråer heter oftast en grundares namn eller någonting som ska låta lite häftigt, känns som på engelska. Och då ska ju inte vi heta det, för då kommer vi försvinna bland dem. Särskilt om vi inte är i Stockholm ens, utan på en annan ort. Sen finns ju någonting att vi har inte våra loggor om vi väl de få gånger vi väl har tryckta saker eller sådär, så kanske vi har gula mössor bara, eller när jag varit i Almedalen har jag ett par gula dojer liksom, eller så. Så man kommer ihåg det. Det viktiga är inte personen liksom.
Gul bil.
Exakt, nu låter det som min 5-åriga son. Det är det nya just nu, får jag en smäll på armen bakifrån baksätet.
Men har du en gul bil då?
Nej.
Ja, det måste det är dags att fixa det. Ja. Ja, men vad roligt, superkul. Ja. Alltså jättekul, Wille. Och vet du vad, vi ser fram emot att få nya mailförfrågningar. Vi älskar
det. Kommer
det.
Ni få.
Ja, vi älskar det.
Och vi, så länge vi tror det passar så kommer vi tipsa er.
Ja, det är skitbra. Mm. Toppen. Tack.
Tack.
Podplay.